Varmt välkommen att fira gudstjänst i kyrkan vid Brommaplan idag. I morse när jag gick upp och skulle förbereda mig för gudstjänsten, då kom jag att tänka på att jag har några platser i mitt liv, och när jag är på väg dit så känner jag hur pulsen går ner och jag blir lugnare. Kanske har du någon sån plats. Det är vårt sommarställe till exempel. När jag svänger in på den där lilla grusvägen där, pustar jag ut lite. Och under en ganska lång tid i mitt liv så var det också slottet Bjärka-Säby. När jag var på väg dit så slappnade jag om. Och då tänkte jag, det är min längtan, det är min bön, att vi alla skulle kunna få in det i våra liv när vi går till gudstjänst. Wow, nu pustar vi ut. Försök tänka det. Du får släppa taget om oro just nu. Och när jag kommer till en gudstjänst där temat är livet och döden. Och det är ju ganska allvarligt och svårt tema, kanske särskilt döden. Och hur döden och livet hänger ihop. Och vi ska läsa en bibeltext, dagens evangelietext, Markus 5, 35-43. Och om ni vill hänga med i texten så finns den på sidan 1326 i psalmboken. 1326. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sen lät han ingen mer än Petrus, Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita koum, det betyder, lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem, ge flickan något att äta. Vi ber. Tack Herre Jesus. Du som gick in i ett sorgens hus. Du som gick in där förtvivlan rådde. Du som gick in till människor där missmod rådde. Du går också in till oss och möter oss där vi finns. Tack för att vi redan i inledningen av gudstjänsten får bli påminna om att livet är starkare än döden. Att hoppet kan besegra missmod. Och nu ber jag, låt oss alla frimodigt få komma med våra liv sådana som de ser ut. Kanske med sorg, kanske med misströstan, men också med tacksamhet som vi har med oss i våra liv. Nu överlämnar vi oss själva och den här gudstjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Livet är ju fantastiskt. Och jag är övertygad om att många i det här rummet stämmer in i det. Många av er tror jag skulle säga att jag är oerhört tacksam över mitt liv, över att jag får vara med i livet och allt det jag har. För den tro jag har och kanske för det sammanhang jag finns i. Och vi försöker ju alltid se det positiva, det goda och det ljusa med det som finns runt omkring oss. Men när det är sagt så påminns vi också om att livet ständigt är hotat. Döden och livet som är temat för den här gudstjänsten. Vi kanske påminns om det av att vi har sjukdom i vår egen kropp. Eller någon nära och kär som är sjuk eller kanske har dött. Döden finns i vår närhet. Och vi påminns ju ständigt om ondskan och mörkret och hotet ifrån yttre faktorer. Och det här är vi ju så trötta på så man orkar ju knappt säga det, men jag säger lite grann om det i alla fall. Bara för ett par veckor sedan så var det någon som sköts ihjäl i området alldeles nära där vi bor. Och vi matas hela tiden med de här fruktansvärda nyheterna att hela skapelsen riskerar att kollapsa. Ofta har väl jag tänkt att ja, men det där det är ju någonting som har med djungeln att göra. Det har med Amazonas att göra. Det är långt bort. Men den här sommaren blev jag påmind om att också i Sverige, det som jag känner till, så har naturen och skapelsen förändrats. Det var efter att vi hade varit ute och åkt bil så sa jag till Eva, men är det inte märkligt? När jag tog körkort 1975, då fick man efter en 10, 15, 20 mil, då fick man lov att stanna och torka av lyktorna och göra rent vindrutan. För det var så mycket knott och mygg och insekter som fastnade på bilen. Det sker inte nu. Och så började jag googla på det där och så står det såna här hemska siffror. Sen 1990 så har 25% av insekterna i Sverige försvunnit. Och backar vi tillbaks till 1975 så är det någonstans 40-50% mindre, färre arter av insekter i Sverige. Biologisk mångfald. Och det är klart, vill man vara en dysterkvist så kan man ju tänka döden verkar gå längre upp i livskedjan. Och kan det vara så att vi sågar på den gren vi själva sitter? Hur ska vi orka med sådana tankar? Jag vet inte vad det gör med dig. Kan vi ha glädje och hopp trots att de här finns? Och så har jag lyssnat på några sommarprogram, om man nu ska spä på den här listan. Jag lyssnade bland annat på Max Tegmark, en av världens mest framstående forskare på AI. AI, artificiell intelligens. Och nu vet jag att han är lite ifrågasatt och alla forskare håller inte med honom. Men han sa att det här är ett sånt kraftfullt redskap. Så risken är stor att vi människor tappar kontrollen över hur AIs kontrollapparater så att säga fungerar. Har jag sagt något dumt? AIs. Jag återkommer till AA. Där händer det mycket. AA. Nej, AI. Kan bidra till världens undergång, säger han. Ja, det är fruktansvärt. Och så lyssnade jag på ekonomijournalisten Andreas Cervenka. Och det är väl likadant med honom. Han står väl inte oemotsagd i sina slutsatser. Men han säger ju att om girigheten och egoismen fortsätter i världen så är det ekonomiska systemet så här skört. Och det kan kollapsa när som helst. Så vi älskar livet, vi kämpar för livet. Men döden kan också krypa innanför skinnet på oss. Och kanske är det så att det är de hoten som är värst, som kryper innanför. Och det blev jag också påmind om. För 2 veckor sedan, ganska exakt, så föddes vårt fjärde barnbarn, Elmer. Wow. Och bara häromdagen så hörde jag om en demograf, det är en sån som är expert på befolkningsutveckling och sånt, som säger att det finns en långsam, en tydlig trend i Sverige att fler och fler unga par väljer att inte skaffa barn. Och det kan finnas många orsaker till det, att man kanske vill göra något annat viktigt i livet och det kanske ibland är mera egoistiska faktorer. Men det allvarliga, sa den här demografen, det kan också vara att unga människor har tappat tron på framtiden och på livet. Och då är det riktigt allvarligt. Och när allt det här är sagt så ska vi sedan läsa Filipperbrevet 1, 19, 26. Och den finns på sidan 1326. 1326 i psalmboken om ni vill följa med. Men också i fortsättning ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara med Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Jag är övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig och genom att jag kommer till er igen ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Tack gode Gud för ditt ord till oss den här morgonen. Och nu ber jag, hjälp oss att få ett sunt och gott perspektiv på livet och döden med hjälp av Paulus ord idag. Amen. Hur kommer det sig att Paulus kan ha en sån stark framtidstro? Hur kommer det sig att han kan vara bärare av hopp och hela tiden så osjälviskt tjäna människor och kämpa för evangelium och för det goda? Ja, det är ju inte så att han gör det därför att livet var enkelt och han inte mötte något motstånd. Tvärtom, han mötte väldigt mycket motstånd. Även om klimathot och kärnvapen och dataövervakning inte fanns i hans värld, så var han ändå ständigt hotad av den romerska staten som var ute efter honom och satte honom i fängelse. Och de judiska ledarna var ute efter honom och ville göra slut på hans verksamhet. Och när han var ute på resor så märkte han att det fanns minsann gängkriminella även på den tiden. Han är positiv, har framtidstro trots att döden nafsar honom i hasorna. Och jag tänker att han kunde vara bärare av hopp, av liv och glädje därför att han hade hittat en livsstil och en tro, en inre kraft som kunde bära honom trots de här yttre hoten, trots förföljelse, lidande och rädsla. Och jag tänker att det är någonting som Gud vill lära dig och mig också. Hur får vi tag på en tro och en livsstil som skapar hopp? Och som gör oss till bärare av hopp. I vers 19 så säger han, också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Att ha en sån devis för sitt liv varje morgon när man går upp. Och jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning, säger han. Så trots att han sitter i fängelse, för det gör han när han skriver Filipperbrevet. Och förmodligen så har han blivit torterad, rejält torterad. Och sitter där, så skriver han glädjens brev till sina vänner i Filippi. Varför? Därför att han har upptäckt en kraft starkare än sig själv. Ett hopp, en kärlek, en tro. Så hur kan vi få tag på någonting av det här? Ja, jag ser tre olika aspekter i den här texten som jag vill lyfta fram. Och för det första så tänker jag att Paulus kan vara hoppets och trons bärare. Därför att han har klivit in i trons och bönens rum. Han har klivit in i trons och bönens rum. Han säger ju så här, att det här ska leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Kristi ande ger. Tack vare bönen och Kristi ande så har hans liv förvandlats så att han kan bäras och vara bärare av hopp. Han vet att han inte är ensam i sin kamp och i sin vandring. Hans liv är i Kristus. Mitt livet är Kristus, säger han. Och till och med döden en vinning, och det återkommer jag till. Och han vet att han finns i ett sammanhang som bär honom. Han tänker på alla som ber för honom. Och jag tänker att det är så oerhört viktigt för dig och mig att vi dagligen påminns om att vi är en del av den världsvida kyrkan. Just idag så pågår det gudstjänster runt om i hela världen och i Kongo. Och alla ber för varann och för världen. Det gör att vi kan vara bärare av hopp. Och han tolkar därför inte sitt liv utifrån yttre omständigheter, för det klarar han inte. Och det klarar inte du och jag heller. Utan utifrån tron på Kristus och bönens kraft. När jag varje morgon ber min överlåtelsebön så är det en protesthandling emot ondskan och mot misströstan. Att jag vill känna mig till kärlekens och hoppets Gud. Det hjälper mig att orka leva. Det är inte hurtfriskt, det är inte enkelt. Jag misströstar, jag tvivlar. Men det finns en underström som bär mig. Och jag vet att jag är i ett större sammanhang där folk ber. Varje söndag, jag kanske inte i den här kyrkan, men det kanske vi ska bli bättre på. Så ber vi ju ändå att Guds rike ska komma. Att Guds vilja ska ske. Och jag tänker att det gör skillnad om vi nämner våra nära och kära. Om vi nämner situationen i världen. Om vi nämner församlingen vid namn. Och människor som finns runt omkring i bön. Och det här är ju en livsuppgift som kyrkan alltid har burit, kanske framförallt i klostren och på andra ställen där bön pågår dygnet runt. Och när vi firar gudstjänst och när vi äter brödet och vinet, firar nattvard, så är det en protestbön på något sätt och en bön och ett rop till Gud, förbarma dig över världen och över oss. Så vi kliver in i trons och bönens rum. För andra så tänker jag att Paulus kunde bäras och vara bärare av tro och hopp och kärlek. Därför att han visste att han hade en kallelse. Han visste att han hade en uppgift. Han hade själv förstått det jag gör med mitt liv kan göra skillnad. Och där är det självklart så att vi ska väl vara lite försiktiga med och jämföra oss med Paulus och hans missionsgärning. Han var ju apostel och hade ju en särskild uppgift. Så tydligt kanske det inte är för oss. Men vi kan vara hoppets bärare. När jag förstår att mina pengar, min tid, mitt sätt att tala, mitt sätt att vara kan vara ett utflöde av Guds kärlek till andra. Jag har en kallelse att vara en ödmjuk tjänare i världen. Och jag tror att många människor i Sverige och i västvärlden, kanske särskilt just nu, märker mer och mer att den egoistiska livsföringen är en återvändsgränd. Att festa, att njuta, det kanske är kul ett tag, men det kommer att bli tungt, tomt. Att göra karriär, att tjäna pengar, att bli berömd, att lyckas, det är en strävan som också den efter ett tag blir tom. Vi vet att det är när vi lever för andra som Guds kraft på ett särskilt sätt kommer till oss. Vi vet att när vi lever för andra, då hyvlas egot ner i våra liv och vi kan få vara med och göra skillnad. Enkelt ofta i det lilla. När jag delar min tro med någon annan, när jag hittar min funktion i församlingen. Jag brukar ofta använda fikat och de som står vid dörren där som exempel. Det är så lätt att tänka, men göra fika, det spelar väl ingen roll. Det är ju liksom en sån simpel uppgift, jag har ingen lust med. Vad är det de gör som gör fika? Jag vet inte vilka, jo, det är Ulla och någon mer här idag, va? Ulla och Annie och fika idag. Det ni gör är ju att ni skapar en mötesplats för människor. Där vänskap och goda samtal kan födas. Där uppmuntran och delande av liv kan ske. Och sen vet jag, som jag har läst en del forskning omkring församlingsutveckling och så, att människor som kommer nya till kyrkan, de bestämmer sig väldigt snabbt för om det här är en kyrka man kan komma tillbaks för eller ej, genom de man möter i dörren, de man hälsar på. Så långt innan de har lyssnat på någon predikan så har ofta nya människor bestämt sig för, är det här en kyrka jag kan gå tillbaks till eller ej? Jättebra att ni står vid dörren och hälsar välkommen. Så att hitta sin plats och funktion, hyvla ner egoismen. Och i vår tid så pratar vi väldigt mycket om psykisk ohälsa. Och jag tycker det är lite intressant att det numera finns ett forskningsfält som kallas existentiell hälsa. Jag är inte någon expert på det. Men jag har fattat det som att man ändå mer och mer har börjat upptäcka att folk kan hamna i livskriser och i depression och så, utan att man egentligen kan ange någon konkret orsak. Utan mera bara att man vet inte varför man ska gå upp på morgonen. Man har tappat livskraft och motivation. Och så tror jag det är så viktigt att vi tänker att en livsuppgift och en kallelse, det låter så stort. Vi ska inte tänka allt för smalt, därför att en livsuppgift handlar både om att vara och att göra. För hur är det om jag känner att min kallelse i livet är att sjunga och så tappar jag min röst? Eller spela fiol och så blir jag av med ett finger? Eller arbeta och så går jag i pension eller blir av med mitt jobb? Eller jag blir sjuk, drabbas av en olycka och blir ett vårdpaket. Då är det ju så fantastiskt att vi får landa i Guds ord. Att vara, det är det största. Jag kan fortsätta kanske att andas Jesusbönen. Jag kan fortsätta att be. Jag kan fortsätta att göra någonting i Guds närhet, och att vara ett Guds barn. Kallelsen till tillit och förtröstan. Jag vet inte hur jag skulle reagera om jag skulle bli helt utan kroppsliga möjligheter. Men det är min naiva tro att Gud använder alla människor, även när mänskliga funktioner har tagits ifrån dem. Och till sist då, hur kunde Paulus vara bärare av framtidstro och hopp? Ja, en orsak var helt klart att han hade hopp inför döden. Vissheten om att han skulle dö gjorde någonting med honom. Inte så att det blev destruktivt eller att han flydde därifrån eller att han ville ta sitt liv eller någonting. Utan det födde engagemang och kraft för livet här och nu. Han säger ju till och med att han slits mellan det ena och det andra. Han skulle helst vilja bryta upp för att vara med Herren. Men sen vet han också att han har en kallelse att finnas kvar. Och jag tänker att det är så viktigt att vi inser att vi kommer aldrig att kunna rädda världen i mänsklig kraft. Det kan bara Gud göra. Men när vi inser att döden finns här och att vi får släppa taget, då kan vi få inspiration och kraft att kämpa i världen. Och då kommer vi till AA. Jag var på sån här ett öppet AA-möte i onsdags. Och det blev ett första stegsmöte. Och det betyder att det kommer in någon i gruppen som är där för första gången för att man vill bli nykter. Och då fick jag så klart för mig, vad var det som gav kraft till de här människorna att söka en kraft högre än sig själv? Jo, det var insikten om, jag håller på att dö. Det blev en kraft till förändring och kraft. Så vi får ta in glädjen och vissheten om att Gud har utplånat döden genom Jesus Kristus. Jesus säger ju, den som tror på mig ska leva om han än dör. Så vi behöver inte vara rädda för döden. Och Johannes 17 står det, och detta är det eviga livet. Att de känner mig och den enda sanne guden, honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet, vissheten om att allt ska fortsätta i gemenskap med Gud, förstärker glädjen och kraften här och nu. Tack Herre för Paulus liv. Som ger oss kraft. Tack för att döden är besegrad genom Jesus Kristus. Och nu ber jag, låt oss få vara bärare av hopp. Gör oss till ödmjuka tjänare. I Jesu namn.